I dagens avsnitt av Eras podcast kommer vi att tala om kulturskolan. Och med mig som gäster idag har jag Monica Lindgren. Du är professor i musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik på Göteborgs universitet. Välkommen.
Tack så mycket.
Och så har jag med mig Johan Söderman och du är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid institutionen för pedagogik och kommunikation och lärande, också vid Göteborgs universitet. Välkommen du också.
Tack.
Och ni är här för att berätta om en ny bok som ni kommer att ge ut den 19 januari, var det? Inte sant?
Mm. Det stämmer.
Kulturskolans pedagogik. Men innan vi börjar tala om den här spännande nya boken så vill jag gärna ge lyssnarna möjlighet att få höra lite om vilka ni är. Så jag skulle vilja att ni berättar lite om er själva. Om hur allting en gång började. Hur väcktes ert intresse för musik och musikundervisning? Och hur väcktes ert intresse för forskning? Vem av er vill börja? Monica?
Jag har nog alltid varit intresserad av musik. Så länge jag kan minnas, sen jag var liten flicka. Jag gick i musikskolan i Vänersborg på sin tid på 60-talet. Och kommer från en familj där många i släkten spelade musik. Det där traditionella bakgrunden som många har som sysslar med musik. Man har en del arvet. Jag visste också att jag ville bli lärare väldigt tidigt. Så då valde jag musiklärare. Eller musik och svenska är jag lärarutbildad i. Och fick jobb på kulturskola och grundskola högstadium i början. Och jobbade där ungefär 10 år innan jag rekryterades till lärarutbildningen vid Karlstads universitet. Och fick tjänst där. Så sen 1989 så har jag jobbat med lärarutbildning i musik. Och intresset för forskning, det blev nog så att i och med att jag började jobba i lärarutbildningen i Karlstad. Universitetet där så kom jag i kontakt med forskning och många forskare. Och jag insåg väl ganska snabbt att jag måste gå den vägen också om jag ska jobba kvar på lärarutbildningen. Och det ville jag för det tyckte jag var jätteroligt. Och ja, sen dess har jag jobbat med lärarutbildning och forskning relaterat till musik och musikundervisning och musikaliskt lärande då.
Tack Monica. Hur var det för dig Johan?
Det finns ju många likheter med Monica. Jag var också väldigt, väldigt intresserad av musik som liten och är ju det fortfarande. Men precis som Monica där så kom jag också från en släkt och hem där man spelade mycket. Och sen fick jag en kompis, vilket var en gåva faktiskt, som också spelade gitarr när vi var 10 år. Så att vi spelade och sjöng och vi uppträdde på klassens roliga timmar. Vi skrev låtar och sen när vi kom upp i 7:an så blev vi lite mer elektriska. Från att ha spelat akustiskt. Så vi bildade band och det var talangjakter och del av rocklivet i den Eksjö som jag kommer ifrån, den staden. Samt som jag parallellt gick också på kommunala musikskolan och spelade gitarr där. Så att väldigt så här starkt musikintresse i uppväxten. Men också kom jag från en lärarfamilj. Min mamma var lärare och brann otroligt mycket för sitt jobb. Alltså hon älskade verkligen sitt lärarjobb. Och min syster blev lärare och jag sa att nu ska jag ju inte bli lärare åt. Men så ringde någon, jag hade gått ut gymnasiet, en rektor som sa att vi har ingen musiklärare för han har slutat nu i oktober månad och ska göra något helt annat. Och så började jag och efter första året, ja, jag ska nog inte bli lärare. Efter andra året, jo, så då sökte jag och utbildade mig också till lärare i musik och svenska, precis som Monica. Och sen forskningsbiten startade väldigt mycket i lärarjobbet. Och i och med att jag också undervisade i musik och svenska så blev jag ganska fascinerad av 90-talets hiphopkultur. Och jag tyckte mig kunna se hur en del killar, framförallt med utländsk bakgrund som inte hade varit så motiverade i svenska, helt plötsligt kom med texter från internet som var ganska ungt då vid den tiden med hiphop-texter och frågade vad vissa ord betydde och det var som att det blev lite främt nästan att hålla på med språket. De satt med synonymordböcker och skrev sina egna texter då. Och kanske också det här att man såg den här glimten i ögat som man själv hade haft, att någon är väldigt intresserad. Och det där gjorde sen att när jag började läsa såna här påbyggnadsutbildningar som Monica och även du har gått, Carina, så blev det att jag började intervjua först elever kring hiphop, och sen ledde det ut mig på stan och sen till den lite mer professionella delen. Och sen sökte jag forskarutbildning i musikpedagogik nere i Skåne då, vid Lunds universitet, Musikhögskolan i Malmö, med ett projekt som skulle handla om hiphopkultur och som sen landade i en doktorsavhandling som heter Rapp i käften. Så att det var min resa.
Ja, fint att höra. Och nu är ni båda professorer i musikpedagogik respektive barn- och ungdomsvetenskap. Och då undrar ju vi, vad betyder det? Vad innebär det? Vad är det ni forskar om egentligen? Och vad är det som ni anser är viktigt att utforska och utveckla inom era områden framåt?
Mm. Ska jag börja?
Mm.
Att forska inom musikpedagogik, det är ju att innebär att man intresserar sig för musik, där alltså sammanhang där musik ingår eller har ingått i utbildning eller undervisning eller uppfostran, eller att man blir utsatt för eller påverkad av musik på något sätt i en viss situation. Man lär sig ju inte musik bara i skola eller kulturskola eller så, utan även via mer informella sammanhang. När jag var ung så fanns det ju rockband, och precis som Johan berättade här hur han började. Så, och idag kanske det är mer att man lär sig via nätet. Man pratar ju om digitala pedagoger och sådär. Men alla dessa sammanhang där musik ingår och människor deltar och lär sig någonting om musik, det är det vi intresserar oss för. Men det är ju ett tvärvetenskapligt ämne, så vi har inga direkt egna teorier, utan vi använder oss av teorier och metoder från andra discipliner, kanske sociologi, filosofi, pedagogik, genusvetenskap och andra sådana ämnen. Och i min forskning då, så har jag inriktat mig just mot det här, vilka villkor och förutsättningar som finns när det gäller, som styr de processer som gör att människor ges möjlighet att lära sig musik. Alltså vilka ramar, vilka idéer och föreställningar finns det? Och det hamnade jag nog, intresset för det var, grundade sig faktiskt på lärarutbildningen i Karlstad, där jag då var satt att undervisa i estetiska lärprocesser som var väldigt hot på 80-talet när jag började på lärarutbildningen, och 90-talet. Och jag märkte att det fanns en avsaknad av forskning. Vad är det här för någonting? Hur kan man förstå det? Och då fanns det massa förgivetagna föreställningar om vad det innebär, som var lite tagna ur luften eller som var baserade på längre tid, alltså mångåriga idéer så att säga. Och det där var jag intresserad av och tänkte att nej, men jag måste ta reda på vad betyder det egentligen? Vad kan det här stå för? Vilka idéer, vi pratar ju om diskurser inom forskning, vilka idéer diskurser ligger bakom det här sättet att tänka kring estetisk undervisning och estetiskt lärande för barn och unga? Så summa summarum, alltså hur musikundervisning och musikaliskt lärande ser ut och varför den bedrivs på det sättet som den gör. Därför att om man får tillgång till kunskap om detta, vilka idéer som styr, så kan det också bidra till att fler kanske ges möjlighet att få tillgång till musikalisk kunskap, och att man också, att det kan också resultera i att man då förändrar verksamheten så att fler ska få tillgång till det. För egentligen är det där som mitt innersta intresse ligger, så att säga, efter alla år i grundskolan och så är, jag tycker jag ser det, att det finns stopp för många som inte vågar eller känner att de har access till musikutbildningar, och där tycker jag att vi behöver jobba för att det ska förändras.
Tack, Monica. Barn- och utbildningsvetenskap då, Johan? Vad forskar ni om och vad tycker du är angeläget? Vad gör du på jobbet helt enkelt?
Nej, men barn- och ungdomsvetenskap är precis som musikpedagogiken också ett tvärdisciplinärt ja, disciplin, ämne. Men man kan också se det som en mötesplats där vi kommer från lite olika håll. Och jag kommer ju från musikpedagogiken, så att precis som Monica så delar jag ju det här intresset egentligen för det icke-formella eller informella lärandet. Ofta det som finns också utanför, ja, det traditionella skolväsendet. Och i min forskning så har det varit mycket hiphop och är fortfarande. Jag har ett VR-projekt nu om den nya vågen där också kriminalitet har blivit en del av estetiken. Så att, och barn- och ungdomsvetenskap, det ligger ju någon form av samhällsperspektiv också. Lite grann som de tidiga ungdomskulturforskarna sa, att genom att studera ungdomskultur så kan du också säga någonting om både samtid och framtid. Vart är vi på väg och hur kan vi förstå den tid vi lever i? Så det, det finns ju den biten i det. Plus att jag också tycker att det, i, om man tänker sig barn- och ungdomsvetenskap, fyller ju ett syfte också att, att titta på barn- och ungdomars livsvillkor och också deras kreativa skapande och allt det här som ligger bortom egentligen den här obligatoriska skolan eller traditionella skolväsendet. Så civilsamhället blir ju väldigt viktigt. Och då har jag, förutom att jag har ju mitt intresse såklart i musik, men även i kultur i mer bred bemärkelse, men även idrottsrörelsen blir väldigt intressant också utifrån det perspektivet. Och vad det sker för olika egentligen, inte bara lärandeprocesser, men även hur vi naturligt är pedagoger för varandra. Hur vi, det finns ju nästan något allmänmänskligt i att vara pedagog, som man kan se tydligt när människor går in i föreningslivet och inspirerar och lär varandra. Och i tiden när vi vill hitta modeller för allting och så är det också viktigt med den här, med det mänskliga, alltså eldsjälarna som bär upp både kulturliv och idrottsliv och civilsamhälle. Mm. Och, det. Och då kommer vi till det som jag brinner kanske allra mest för egentligen, det är ju det här med bildning och folkbildning. Som nog bottnar i det som Monica också, ditt intresseområde, just det här. Man, när man går för egen maskin och när man är uppfylld av något. När man drabbas av det som psykologerna kallar för flow. Kontrasten kanske till när vi är piskade och göra någonting. Eller när det är skoltvång så att säga. När tiden känns så långsamt. Och när tiden går så fort när vi är inne i det här egna, det lustfyllda.
Bara så att alla hänger med, du sa att du hade ett VR-projekt. Vad betyder det?
Vetenskapsrådet.
Du har alltså fått bidrag från Vetenskapsrådet för att göra ett forskningsprojekt.
Precis, som heter i gangsterrappens tidevarv. Pedagogiska och ungdomskulturella implikationer.
Ska vi prata om boken nu då? Kulturskolans pedagogik. Varför ville ni skriva den? Och hur kommer det sig att ni på senare år har fått ett ökat intresse för kulturskolan just?
Ska jag börja den här gången?
Ja.
Nej, men jag tänker att det har väl, intresset har väl alltid funnits av oss. Som vi har ju också varit elever i kommunala musikskolan som sedermera blev kulturskolan. Och från mitt perspektiv så känner jag ju, precis som jag sa tidigare, att det är ju en, för barn och unga, en otroligt viktig bildningsarena och kanske också för det lokala samhället. Alla städer är inte som Göteborg eller Stockholm. Det finns, där är ju kanske kulturskolan nästan den platsen som på något sätt kan bära upp kulturlivet. Mm. Och sen också där som jag tycker blir mer och mer viktigt och som senare kriser lär oss, som corona och andra kriser, och att man behöver någonting, en plats där också kreativitet kan få, jag tror det är livsviktigt för ett samhälles överlevnad faktiskt, att vi inte bara har det här med det målrelaterade och det på förhand bestämda som ska komma ut av allt vi gör, utan någon plats där kreativiteten får blomma fritt. Så därför känns det ju väldigt viktigt att också försöka bidra till en diskussion och en forskningsdiskussion. Och så, vi blir ju lite grann också någon form av ambassadörer också för kulturskolan. Så får du fylla i här, Monica.
Ja, jag har ju också varit intresserad av kulturskolan alltid egentligen. Både som elev då, eller när jag gick i den själv, och som förälder. Och som pedagog i kulturskolan, och sen hade jag ju ett större forskningsprojekt mellan 2012 och 2015 som handlade om kör- och orkesterverksamheten El Sistema i Sverige, som ju drevs genom kulturskolan. Och sen hade jag en doktorand Cecilia Jeppsson som skrev en avhandling om kulturskolan. Och sen blev jag då kontaktad av regeringen att vara regeringens särskilda utredare i den statliga utredningen om den svenska kulturskolan mellan 2014 och 2016. Och då blev det ju väldigt fokuserat under de åren på kulturskolan. Och i direktivet för utredningen så stod det att jag skulle ta fram på ett förslag på en nationell strategi för den svenska kulturskolan och också lämna förslag på hur staten skulle kunna bidra till att göra kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Så det var ju det första gången som staten egentligen hade intresserat sig för kulturskolan också för att kunna bidra ekonomiskt. Eftersom kulturskolan lyder under kommuner så är det kommunen som ansvarar. Så det här var liksom ett stort steg framåt jämfört med Norge där staten har ett helt annat ansvar och också har styrdokument för kulturskolan. Så ser det ju inte ut i Sverige. Så just det här att man ville ha förslag på hur kulturskolan kunde göras mer jämlik, det bottnar ju att regeringen redan visste att kulturskolan är en ojämlik institution. Och nu har jag precis tagit del av helt färsk statistik från Kulturskolecentrum som lyder under Kulturrådet som visar att det är fortfarande väldigt ojämlikt i kulturskolan. De skriver i den här rapporten som precis släpptes att 6-19-åringar med högutbildade föräldrar som bor i områdestyper som är goda eller mycket goda socioekonomiska förutsättningar, de är klart överrepresenterade i kulturskolan. Barn och unga med utländsk bakgrund som är födda utomlands eller som är nyinvandrade och som är boende i områdestyper med socioekonomiska utmaningar, de är underrepresenterade i kulturskolan. Det har skett några små förändringar mellan 2018 och 2022 fram till idag, men det är väldigt marginella. Så att trots utredningen så har det inte hänt så mycket kan man säga. Trots de förslagen som vi lade där, bland annat så skrev vi att det behövdes en infrastruktur för att nå barn och unga i hela landet. Så att man, precis som Johan var inne på, alla bor inte i storstäder. Hur ska man nå de intresserade, kulturintresserade barnen? Och så la vi ett förslag om ett kulturskolecentrum då, som är en organisation inom ramen för Kulturrådet som skulle följa upp med statistik och sådär. Så man skulle kunna hålla sig ajour om hur det ser ut. Och när kulturskoleutredningen var klar, då tänkte jag att nej, men nu måste vi försöka få till en antologi. För det var fortfarande ganska dåligt med litteratur kring kulturskolan. Och det i relation till att vi också startade upp i Sverige kulturskolepedagogutbildningar, kulturskoleklivet som kurserna kallas. Det var också ett resultat av utredningen. Sen tog det ganska många år innan detta blev realitet. Jag hade för mycket annat att göra. Jag var inne i ett sånt där vetenskapsrådsprojekt också. Men nu, 2023, så kunde vi äntligen realisera det här projektet. Så att nu kommer boken att släppas 19 januari på Kulturhuset i Stockholm i regi av Kulturrådet. Så det är vi mycket glada för.
Ja, jättespännande. Det är en antologi, nämnde du, Monica.
Mm.
Och det betyder ju att det finns flera författare som har bidragit med kapitel och nya redaktörer. Och då blir vi ju nyfikna på vilka är de här författarna och vad handlar de olika kapitlen om?
Ja, då drar vi lite om alla kapitel helt enkelt. Ja. Du får ju säga stopp, Carina, nu får ni stoppa, för det är klart att man kan säga mycket om varje kapitel. Men om jag börjar berätta lite om inledningskapitlet då, som Johan och jag har skrivit. Där försöker vi ringa in kulturskolan och skriva fram den som en kulturinstitution för barn och unga snarare än en skola. Vi byter ut elev, pratar vi inte om, för detta är en kulturinstitution för barn och unga på deras fria tid. De är deltagare i kulturskolan. Vi pratar inte om lärare utan om pedagoger eller handledare eller konstnärer. Och vi pratar inte om undervisning utan om verksamhet och så vidare för att sätta kulturskolan i den kontexten. Kulturskolan har ju inga betyg och den är ju frivillig och därför skriver vi fram det på det sättet. Vi menar att det är viktigt att man har den grunden, alltså inställningen till vad kulturskolan är. Därför att om den skulle vara en skola, en extra skola, vi har redan en skola för barn, ska vi ha en skola för barn till, då mister den sin legitimitet. Den måste vara någonting annat än skola.
Kultur blir viktigare än skola. Precis, i det sammansatta ordet.
Så egentligen tycker inte vi om kulturskola, det är namnet. Mm. Men det byter vi inte ut än. Nej, i alla fall. Men alla vet vad kulturskolan är. Så den där grunden sätter vi i inledningskapitlet. Och sen presenterar vi varje kapitel lite kort i inledningskapitlet också. Då fortsätter jag mitt kapitel då. Det kan man säga att det är en idéhistorisk tillbakablick på kulturskolan. Jag ger ingen historisk redogörelse rätt av, utan försöker att visa vilka olika idéer har burit fram och skapat den svenska kulturskolan. Jag berättar om att den startade under 40-talet. Då startade flera kulturskolor i Sverige, egentligen utifrån tre bärande ideologiska idéer kan man säga, som vi ser finns med fortfarande än idag. Den första idén, den handlar ju om att man skulle ge barn och unga en meningsfull fritid genom att de skulle kunna lära sig att spela ett instrument kostnadsfritt på sin fritid. Det var en slags kollektivistiskt ideal kan man säga, som en del av välfärdsbygget under efterkrigstiden. Folkhemmets barn skulle lära sig att spela ett instrument oberoende av föräldrarnas ekonomi. Tidigare hade det endast varit möjligt i privatundervisning eller via militär, musiken eller kyrkan eller studieförbund också. Men nu ville man liksom ge alla möjlighet till det här. Den andra idén bottnade i att man började rekrytera musiker till lokala orkestrar och ensembler. Kanske är liksom verkligen lokala amatörmusicerande startar ju vid den här tiden. Och man behövde till dansbanden och till storbanden och så vidare. Och den tredje bärande idén, det var en slags bildningstanke då, som handlade om att man skulle ge arbetarklassen samma möjlighet till estetisk fostran som det borgerliga idealet som hade varit förbehållet de övre samhällsklasserna tidigare. Men det var inte ett ideal som handlade om att fostra barn till framtida musiker, utan snarare handlade det om att man skulle ge den enskilda individen möjlighet att få någon slags estetisk fostran för samhällets behov i stort. Så man kan säga rent liksom generellt att de tre bärande idéerna har funnits med hela tiden. Och man kan också säga att ibland har de stått emot varann. Ideologiskt har blivit motstridiga krafter. Men oftast så har det drivits parallellt kan man säga, de här tre spåren. Och på 80-talet i Sverige så startade man ju att bredda kulturskolan så att få in fler kulturuttryck, så att fler konstformer involveras. Den utvecklingen håller på fortfarande. Så går jag vidare. Historiskt så pratar jag om 90-talets finanskris. I slutet på 90-talet och början 2000-talet i finanskrisen i Sverige medförde ju att kommunerna hade dålig ekonomi, och då blev det också mer känsligt för kulturskolornas verksamhet. Och då kan man säga, jag skriver, att kulturskolan politiserades och polariserades, därför att verksamheten i kulturskolan ställdes mot skola, vård och omsorg. I sådana, vi kan ju se att detta finns idag igen utifrån den ekonomiska tid som vi lever i just nu. Att nu kommer det här fram igen, att det ställs mot varandra här. Och lagstadgad verksamhet måste komma före frivillig och så vidare. Och jag var med då som förälder under den här tiden, 90-talet, början på 2000-talet, när det var ekonomisk kris. Och i den kommun jag bodde, Kungälvs kommun, där jag fortfarande bor, där beslöt kommunfullmäktige att man skulle lägga ner kulturskolan just genom att det fattades pengar, man behövde pengarna till skola, vård och omsorg. Och då var vi ganska många starka föräldrar i föräldraföreningen, och vi lyckades få med oss en del oppositionspolitiker, vi fick med oss ledaren för blåsorkester, vi fick med oss lokala artister och så vidare, och lyckades med det att få med politikerna på en folkomröstning med hjälp av alla de namninsamlingar som vi lyckades få ihop. Och jag beskriver det här ganska detaljerat i det här kapitlet, därför att dels var det en stark erfarenhet som jag har burit med mig och som har påverkat ganska mycket, en slags direktdemokrati, att man kan påverka, man kan förändra som kommunmedborgare. Men det pekar, och det kan ju låta som någon slags solskenshistoria, för det var nämligen så att 77% av alla röstande, röstberättigade, de som röstade i Kungälvs kommun, ville ha kvar sin kulturskola, för de insåg att har vi ingen kulturskola, då försvinner blåsorkestern och då kanske musikaffären måste läggas ner, för att den var ganska så uppburen av musikskolans elever och så vidare. Så det blev ett ja till att ha kvar kulturskolan. Och man kan säga att här finns ju någon slags, det fanns någon slags folkhemsideal i den proteströrelsen och den perioden när detta skedde. Därför att alla insåg i Kungälv då, vi hade ju manifestationer, vi demonstrerade och vi pratade för politiker och så där, alla insåg att den är mycket viktigare än man tror en kulturskola är ett samhälle. Det är inte bara att det är liksom mycket mer än att elever eller barn och unga lär sig spela något instrument eller lär sig dansa eller så vidare. Det genererar mycket mer, vilket det exemplet visade. Men under 90-talet så uppmärksammades även då frågan om vilka, alltså när det kommer en sån här ekonomisk kris då, vilka ska då gå i kulturskolan, för vem är den till för? Vilka vill, för alla kan ju inte gå, det fanns inte utrymme för det. Vilka ska gå då? Hur ska vi få in fler och så vidare? Så det ställdes på sin spets då. Och det skriver jag om lite grann i det här kapitlet också. Det blev liksom, den här 90-talskrisen blev avstamp in i en större diskussion om vilka ska gå i kulturskolan, vilka ska ges tillträde och vilka initiativ kan vi ta så att fler attraheras av kulturskolan och väljer att lägga sin fritid där. Och där står vi fortfarande och utmaningarna kvarstår. Men jag skulle säga att det startade där. Ungefär så handlar kapitel 1 om. Mm.
Och kapitel 2?
Jo, kapitel 2 försöker då ta över stafettpinnen här, kan man säga, på Monica. Och det är många av de trådarna som fortsätter, som handlar då också om en kulturskola med bildning som grund. Och genom att titta på bildningsbegreppet också, försöka ringa in vad är kulturskolans särart. Och det här särartsbegreppet är ganska centralt egentligen, för att det betyder väl särskiljande beskaffenhet eller något sånt här, tror jag det står i Svenska Akademins ordlista. Och vad är det då? Det är ju de egentligen trådarna som Monica tog upp här, att den är lokal. Mm. Att den är en del av direktdemokratin. Den ser olika ut och ska se olika ut beroende på den historiken som finns i det lokala kulturlivet. Många kulturskolor kanske har ett arv från både frikyrka, militärmusiker, teaterföreningar, köraktiviteter, allt det här som ska ju kunna synas i en kulturskola. Så särarten blir, men i särarten finns ju också det här att det är fritt och frivilligt. Det är det som gör att vi värjer oss lite mot skola i det sammansatta ordet. Va? Mm. Vad är det då som skiljer bildning från utbildning? Jo, utbildning, vi har 9-årig skolplikt. Vi vet när en utbildningsdag börjar och när den slutar. Men bildningen är ju någonting annat. Vi vet ju knappt när det börjar. Kanske börjar långt tidigare. Vi har gjort entré till detta liv. Och beroende på åskådning kanske det fortsätter efter vi har lämnat jordelivet. Alltså det är någonting evigt, det är en rörelse. Mm. Det är det här. Och lite grann då att se då kulturskolan som att den har släktingar eller kusiner som bibliotek, som också egentligen startade ju faktiskt med den här egentligen tanken om att det är jätteviktigt för samhället att människor får en arena att gå och bilda sig. Mm. Vi kan inte bara överlåta det till det traditionella utbildningsväsendet. Självbildningen är jätteviktig. Mm. Och att också se då civilsamhället och folkrörelser, den kopplingen helt enkelt. Och om man då tar till sig det här att man har en kulturskola idag då 2023 som bygger på bildningens grund, då blir ju samverkan väldigt naturligt. Inte bara med vanliga skolan utan samverkan med kulturlivet, idrottslivet, föreningslivet. Och i detta då föreningsliv och folkrörelse i Sverige så finns det också pedagogiska eviga strukturer för hur man kan lära. Som en ungdomskultur som hiphopen till exempel har ju det här med each one teach one, att den som kan det lite mer lär den som kan det lite mindre. Att man nästan har en skyldighet att förmedla sina kunskaper till de som är intresserade. Och på samma vis gör man ju idrottsrörelsen, eller man är ungdomsledare i kyrkan eller i scoutrörelsen. Alltså det, där finns mycket som också en modern kulturskola kan ta till sig av och inspireras av när man ska lägga upp verksamheten. Och bildningsbegreppet blir ju också extra viktigt kanske i tider där man förordar att allt ska vara så nyttigt och man ska vara anställningsbar, och som du var inne på Monica, verksamheter sätts mot varandra. Så är ju då det här egentligen bildningsbegreppet som handlar om att vi kan inte veta vad framtiden kommer efterfråga. Nej. Vi måste ha en arena där barn och unga får utveckla sin kreativitet. För det är kanske de som utvecklar nästa stora innovation eller uppfinning eller vad det nu kan vara. Och i kapitlet också då, så försöker jag knyta an till både de gamla grekerna men även till kanske så som begreppet tolkas idag, väldigt mycket kopplingar till exempel Immanuel Kant, och att bildning handlar om att frigöra sig från sin egen, jag tror Kant använder ordet påtvingade myndighet, någonting. Alltså man har bojor som man sätter på sig själv, eller man kan nästan känna igen ibland att man har någon liten kille eller tjej som sitter här och säger du kan väl inte det här, du kan inte det där, du ska väl inte in på universitetet, du ska inte läsa där, du kan väl, alltså att bryta sig loss från det.
Du pekar på din axel där.
Ja, precis. Ja. Den sitter där. Den där lilla killen sitter där. Men det där att försöka göra sig fri från det och känna jag kan och jag vill. Alltså det handlar ju bildning om. Alltså emancipation, det engelska ordet empowerment. Mm. Och en kulturskola måste vara i det. Och på något sätt är det nästan som att man svär i kulturskolekyrkan om man försöker göra en mer skola, göra en mer instrumentell. Om vi nu börjar göra en kulturskola som bygger med tydliga mål och kursplaner och sådär, så bryter vi mot hela idén och dess särart hotas då. Och återigen också ett hyllande då av eldsjälarna som finns, och att också att man gillar olika. Det måste få vara en mångfald. Vi kan inte heller stå och ropa på en statlig likadan kulturskola utan vi måste våga bejaka den här olikheten. Och också kanske inse att den kan ibland röstas bort. Och då gör man som i Monikas exempel. Man mobiliserar och står upp för den. Och då är det ju också demokrati på riktigt. Och sen i kapitlet så försöker jag bortom de här lite mer då kan man säga bildningsfilosofiska idéerna. Där också lite grann idéarvet spåras även till våra fria konstskolor som kanske inte alltid, som HSM är en del av till exempel, som kanske inte alltid är precis perfekt för egentligen hur vi organiserar övrig universitet och högskola och så. Det finns ett arv från de fria konstakademierna.
HSM ska vi kanske säga, det står för Högskolan för scen och musik, som är en del av Göteborgs universitet.
Bra.
Fortsätt, Johan.
Ja, nej, men alltså, det finns ett arv där och det finns olika idéer egentligen som bär upp den här särarten, och man kan också då Man ska vända sig mot bildningsbegreppet och försöka mota bort instrumentella tendenser. Men för att kunna också skapa då en kulturskola som är i samklang med samtid och som också möter de utmaningar som finns gällande breddad rekrytering och aktiviteter, så tog jag också ett exempel från ett eget forskningsprojekt kring just när ungdomar själva startar föreningar, som ofta handlar mest om att egentligen bedriva olika former av kulturverksamhet. Mestadels då kanske med inspiration från hiphopkultur, men även att man skriver poesi eller att man använder sociala medier för att göra egna filmer på olika sätt, olika estetiska uttryck. Och att se hur de lägger upp en sån verksamhet. Och då finns det här egentligen med någon form av lärjungepedagogik. Att lite äldre går in och lär yngre. Och det där skulle en kulturskola kanske också kunna ha som en viss del i sin verksamhet också, för att inspirera varandra. Och för att även utnyttja de eldsjälar som finns bland de yngre. Mm. Att de blir ambassadörer och inspiratörer för de yngre barnen. Ungefär som man gör i en fotbollsklubb. Mm. 15-åringar tränar 10-åringar, det är ju inget konstigt med det.
Mm.
Så, men det är också det här att synen på kanske den kreativa fritidsgården. Jag vet att det kanske inte är något populärt ord för många lärare i kulturskolan att tänka att man ska vara en fritidsgård. Men man kan ju också tänka sig att det finns ju många olika delar på en kulturskola. Att det också finns en plats där man kanske kan hänga lite mellan olika både undervisning och aktiviteter som görs. Så att man kan se det som att man går dit också för att träffa andra barn och unga.
Mm.
IRL. Mm. Inte bara på nätet. Och där också finns ett smörgåsbord av olika aktiviteter. Och olika typer av verksamheter som kan göras. Och att man då också tänker att ganska holistiskt kring vad en kulturskola är. Att det inte finns motsättningar. Det finns ingen motsättning mellan att ha enskild undervisning. Eller ha gruppundervisning. Eller att ha väldigt uppsökande verksamhet. Kanske också som det har funnits i L-system. Alltså lägeverksamhet. Och att man måste då kanske också acceptera en mångfald av anställningsformer i kulturskolan. Och slutklämmen egentligen på det här kapitlet är väl egentligen att precis som bildningsbegreppet är en ständig rörelse. Det finns inget slut, vi vet inte när det är. Det är inte som utbildning är. Det är bara börja då, sluta då. Det är evigt, det är en rörelse som är. Så ska ju en kulturskola också befinna sig i den här rörelsen eller bildningsresan utan att ha ett givet slutmål.
Mm.
Och på något sätt acceptera att det måste vara en ständig dialog, en ständig, och att man på något sätt har både fötter, eller vad ska jag säga, rötter och fötter. Mm. Man har någonting som man vill också förmedla. Det här är egentligen eviga dilemmat som alla pedagoger känner. Man vill bejaka de unga i vad de själva utövar. Men det räcker inte. Ibland behöver vi också öppna dörren till det okända. Och det där måste vi balansera, och det måste ju en kulturskola också 2023 anamma. Man måste kunna ha både en tradition och förmedla det som man har gjort kanske rent historiskt, men också vara i samklang med de nya kulturuttrycken och också ha olika typer av verksamheter. Så att en kulturskola på något sätt befinner sig på den här eviga resan som där man aldrig kommer fram till någonting färdigt, för det är också det bryter mot särarten att det skulle bli färdigt, så det kan aldrig bli.
Låter som en resa som många vill åka med på, tänker jag när jag hör dig.
Ja,
verkligen.
Förhoppningsvis.
Ja. Och de andra kapitlen då, lite kort om dem.
Jag kan ta ett här då.
Mm.
Och det är skrivet av Märta Pastorek Ripson som är lektor vid Högskolan Halmstad, och Anna Lindqvist som är lektor vid Umeå universitet. Och båda kommer från danshållet. Det de skriver om, det handlar ju alltså om hur man kan få förändra de här idealen och uppfattningar som finns om hur dans ska se ut och var man ska vara när man dansar. Jaha, man ska vara i en stor sal med speglar. Är det det som gäller? Det kanske inte alla barn känner sig bekväma med. Måste man dansa där? Måste man ha vissa kläder? Måste man dansa? Ja, alltså normerna kring dans gör ju att man stänger ut framförallt många pojkar från kulturskolan då. Det är nästan bara flickor som dansar i kulturskolan. Och det menar Märta och Anna att det går att ändra på det här. Och de ger också exempel då i boken hur man skulle kunna förändra det här. Hur skulle det kunna se ut på ett annat sätt? Och de tar till exempel, hämtar inspiration från community dance i Storbritannien, en rörelse som växte fram under 70-talet där fokus inte var på liksom traditionell dans, utan där fokus var på att vi dansar i en gemenskap och alla har liksom agens i den här gemenskapen.
Sen har vi ett kapitel från Anna Sparman som kommer från som är professor i tema barn, och hon kommer från det barn- och ungdomsvetenskapliga området, och det blir också väldigt viktigt att ha med eftersom det ändå kulturskolan riktar sig mot barn och unga.
Mm.
Och om man nu tänker sig också att studenter på till exempel kulturskoleklivet läser den här boken och använder den här boken, så blir det också viktigt med det här med synen på barn och barns perspektiv och barn- och ungdomskultur, där det också finns vissa skillnader kan man säga, hur det har växt fram som både som forskningsfält men som också ett litteraturfält nästan när det gäller barnkultur.
Sen har vi ett kapitel som handlar om specialpedagogiska utmaningar i kulturskolan, och det är skrivet av Cecilia Färm Almqvist som är professor i musikpedagogik och professor i pedagogik och också utbildad specialpedagog, tror jag. Hon har undervisat på Klivet, kulturskoleklivets kurser i Stockholm i just specialpedagogik för kulturskolan, och det var väl anledningen till att vi gärna vill ha med henne i boken.
Och sen har vi två aktuella doktorsavhandlingar i musikpedagogik som presenteras i, vad heter kapitlet, Monica?
Eller? Kulturskolan och inkludering, något sånt där. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Men...
Och det är Cecilia Jeppsson och Adriana Lorenzi som har skrivit det. Och de tar ju...
Inkludering och breddat deltagande i kulturskolan.
Och de tar ju, deras perspektiv handlar ju om den här egentligen väldigt aktuella diskussionen om breddad rekrytering. Mm. Och de har också gjort och samlat in, båda två har ju samlat in empiri med intervjuer med kulturskoleledare. Nyckelspelaren för kulturskolan blir ju ändå kanske den som har, kan ha helhetsgreppet, är ju den som leder verksamheten. Och som måste framförallt leda det här arbetet. Och då måste man ju också, vilket är ett budskap i det här kapitlet, jobba med sina egna kanske förutfattade både föreställningar, förväntningar och normer och attityder kring det här.
Det sista kapitlet har vi skrivit tillsammans, Johan. Mm. Det har vi kallat Mot en kulturskolepedagogik i praktiken. Och där ger vi lite konkreta förslag. Det tänkte jag inte vi skulle avslöja nu, men du kanske riktigt, det kan man få se när man läser boken sen.
Vi är väldigt konkreta.
Ja, detta är så spännande och relevant. Och nu har ni ju lämnat oss med en cliffhanger också, när vi ska få vänta på den där listan. Mina två följande frågor har ni delvis redan svarat på, men... Om ni skulle säga någonting mer kring det här med vilken roll har kulturskolan i dagens Sverige? Och kanske vilken roll skulle ni önska att den hade? Det kanske har med den här listan att göra och med ert sista kapitel där delvis. Men har ni något mer att säga om det?
Vi har ju varit inne på det som sagt. Men det jag tycker är en av de mest betydelsefulla saker att jobba med för kulturskolan idag, det är ju samverkan. Och då tänker jag i första hand inte samverkan med skolan, för det har man redan och det har man hållit på med ganska länge. Men som Johan sa, vilka enorma möjligheter det finns att man samverkar med andra institutioner och andra kultur och andra konstnärer som, så att det verkligen blir en kulturinstitution där barn och unga känner att de är en del av kulturlivet. I det lokala kulturlivet så är barnen och unga en del av detta genom att de är del i kulturskolans verksamhet. Samverkan tycker jag nästan är det absolut viktigaste.
Det är väl det man önskar, och då kan man egentligen inte säga, det är väl det som är vårt budskap också, att vi kan inte säga så här ska det se ut. Nej, det kan ingen veta, det måste det lokala få fram. Det är jättesvårt för oss eller någon annan, det kan vi kan aldrig ta reda på exakt hur det ska se ut. Det måste vara det här egentligen, lite flytande, lite olikt. Men det måste vara relevant för de som bor där. Och det är bara de som kan bestämma det.
Hur tänker ni kring det här med... idéer om kulturskolan som en plantskola för specialisering, för framtida specialisering och så, som är så mycket tal om.
Det ska ju också ingå. Precis som Johan säger, att det är ingenting man ska inte utesluta någonting, utan man ska inkludera många olika sätt att vara verksam i en kulturskola. Och självklart så finns det människor som vill och har den ambitionen och det ska de få ha. Då ska kulturskolan finnas där och ta emot dem. Så det är ett spår av alla spår i kulturskolan, skulle jag säga.
Det är klart att vi måste ha specialisterna. Vi måste ha de som väljer ett liv med att utöva professionellt, eller tänker sig det i alla fall. Men det är ingen motsättning mot andra heller.
Nej. Och det är därför tror jag det är så viktigt att det är konstnärer med pedagogisk fortbildning som är de som arbetar på kulturskolan. Att inte läraren, utan att man har ett ben i kulturlivet som kulturskolepedagog och ett ben i kulturskolan, så att man möter och inspireras av verksamma konstnärer. Exakt. När man deltar. Jag tycker det är jätteviktigt.
Det är jätteviktigt, för att då är det också lite bortom skola. Om man nu tänker sig att man vill inte gå till en skola till. Då vill man kanske inte möta den traditionella läraren, utan man kanske vill möta någon som också öppnar dörren till någonting annat. Och då är det ju som Monica säger, då är det ju den här, det blir ju en styrka att man också skulle kunna vara frilansande kulturarbetare och lärare i kulturskola. Det blir ju verkligen en dubbel kompetens.
Ja, men det här är jätteintressant och relevant och spännande. Verkligen, jag ser fram emot att läsa den här boken när den kommer. Tack så mycket och all lycka till med boksläppet. Och tack för att ni kom.
Tack för att
Monica Lindgren och Johan Söderman. Tack.
Ja, tack.